Julia av Barbro Alving. Det var det här med granen för det första. Den är värd ett kapitel för sig, och det handlar ingalunda om glitter och glans och skimret i strålande barnaögon. Det handlar om en rackargubbe, en såg och två svärjande kvinnor i julekvällen. Alla människor kan ju inte vara födda med ögonmått. Hade jag haft det så skulle jag inte ha kolliderat i bil med en Chevrolet år 1932, inte ha kört ihop med en springschas på cykel 1940 och överhuvudtaget inte ha så stora fötter. Och jag skulle definitivt inte ha köpt en julgran som en grabb fick släpa hem åt mig på julafton. Han såg ut som ett timmerlass och lät som ett sådant. Aldrig visste jag att det kunde gnissla så hemskt i en liten gosse. Och när jag stannade framför porten och fryntligt antydde att det var 8 trappor sänkte sig granen med ett litet sus till marken. Ett blixtsnabbt trassel med armar och ben förmärktes under dess mäktiga stam, och den lille gossen var försvunnen till en annan stadsdel med min 50-åring innan jag hann vare sig nysa eller blinka. Det var nu för övrigt inte det jag ville göra. Jag ville gå tillbaka och ha ihjäl tjuvgubben som hade sålt granen. Går den där in i min våning? Frågade jag. Jag tyckte ju själv att den såg ovanligt reslig ut där den höjde sig över de andra. Absolut, svarade den lille gubben ur alla sina yllesjalar och mustascher och tittade på mig med hela den friborna svenska lantmannastammens pålitlighet i blicken. Jag undrar var han trodde att jag bodde, i Blå hallen. Visserligen hade jag sagt att jag inte ville ha någon larvig liten pluttgran, men steget från larviga små pluttgranar till de som står framför offentliga byggnader med kommunala ljus i är dock rätt stort. Min var en sån. Och ännu många jul kommer jag att grubbla över var odalmännen får sin skarp blick ifrån. Den här, där han stod med kaloscher och näsdropp och det hela, han såg på en halv kilometers avstånd att här kom ett ivrigt fruntimmer som inte var barnfött i villande skogen. Ett som inte såg om hon köpte en gran som hon fick vika på mitten för att få in i hemmets lugna vrå. Och han handlade snabbt som en sportfiskare. Han krokade in mig och släppte och ryckte under sävligt förtal av alla andra julträd, tills min lycka och mitt liv hängde på att jag fick den här barbeklädda mammuthistorien. Jag fick den. Knakande lyckades jag släpa den så långt som ner i källarvåningen. Det är inte omtyckt i bättre gärdeshus med damer som står och sågar av stora timmerstockar i huvudentrén på årets heligaste kväll. Så fick jag låna portvaktsfruns såg, den var skarp i början av 90-talet, och det slog ut stora ångestfulla rostfläckar på den, bara den fick syn på min gran. Familjens andra handfasta kvinna, Viran, tillkallades, men de krafter hon hade kvar när hon hade talat om vad hon ansåg om mitt förstånd var inte mycket att såga av Sveriges största gran med. Och så måste jag fråga en sak, vad gör vi med all kådan i detta land? Använder industrin den? Bara i och omkring mitt vackra träd fanns liter på liter, och till sist fanns den på mig. Jag kunde ha klistrats upp som ett frimärke på närmaste flata föremål. Den sågen blir aldrig vad den har varit. Det gnisslade och kved och fliserna rök. Utanför sänkte sig julmörkret, Betlehemsstjärnan blinkade och psalmsången steg över lyckliga hem med små lagoma granar. Vi sågade i sömnen, endast tomten var vaken. Och till sist fick vi av den. Då var den inte så mycket en gran längre. Den var en bizarr buske av något exotiskt slag. Den så att säga satt på marken, på huk. Vi bar upp den, fixade den på julgransfoten, knirkade ner i varsin stol, knäppte våra valkiga händer och såg länge på den. Och sakta grydde samma hemska tanke i oss båda. Vi kan aldrig bli av med den. Det kan vi aldrig med en julgran i vårt hus, för det lilla barnet är så känsligt. Det är så sällsynt ömsint, och allra mest när det gäller julgranar. Den vi hade första året hyvade vi ut från balkongen på ett barnkalas. Alla de andra gästerna klappade i sina grymma små händer. Mitt barn tittade på mig som om jag hade varit Christian Tyrann. Resten av helgen tillbringade jag med att variera den gripande berättelsen om hur förfärligt glad den lilla granen var att få komma ut i skogen igen till alla de andra små granarna. Nästa jul satte vi försiktigt ut grankräket på balkongen en kväll när barnet sov. Morgonen därpå höll hon ett tal för oss, ett ovanligt kraftfullt tal för att vara av en fyraåring, om hjärtlösa människor som kan låta små nakna granar stå och frysa på balkonger. Oh, sa vi med ängslig munterhet, då vet vi vad vi gör. Vi tar den lilla frusna granen och eldar upp den i brasan, så blir den så varm, så varm. Barnets mun blev fyrkantig av avsky och underläppen började darra. Jag vet inte vad det blev av den granen. Antingen ruttnade den sakta ner på balkongen. Och snart får den en spöksläkting. När det lilla barnet kände så varmt för de föregående granarna, som ändå var fullt krya, hur ömt ska hon inte då hulda om det här stubbade eländet? Jag vet hur det går. Hon kommer att vilja ha den i sängen. Det ville hon med en majstång en gång, för den hade det så ensamt om nätterna.